Vi är denna vecka sponsrade av K-Rauta, Gusten.
Ja, det, alltså, värmen i bröstet jag känner när du säger så, den går inte av för hacker.
K-Rauta, det är varmt att gå in på K-Rauta. Det är härligt att gå in på K-Rauta för det är så bra service. Man får alltid hjälp. Är det så att man ska, som för någon vecka sedan när det var förvarningsveckor, när jag gick in, fick varm hjälp där med min projektledning av K-Rauta-personalen. Det gäller ju även de andra delarna i butiken också, Gusten. Det hoppas jag att du har förstått.
Ja, det har jag verkligen förstått.
Och nu är det, tror du eller ej, Gusten, badrumsveckor! Ja? 20% på stora delar av badrumssortimentet. Så tipset är då att man går in, man behöver pimpa sitt badrum, man kanske behöver göra om sitt badrum helt och fullt. Det är att gå in, ta hjälp av projektledare som hjälper till med all planering kring bygg- och renoveringsprojekt, stora som små. Så man behöver känna att man skäms lite som du, Gustav. Du bara, jag behöver hjälp med en planka och ett litet skåp sådär. Du behöver inte skämmas. Gå in och ta hjälp. Precis som jag som ska göra om hela badrummet.
Och är det inte på något av de existerande fysiska varuhusen man knallar in så är krauta.se öppet dygnet runt.
Ja, och man får väldigt mycket inspiration just nu kring badrum på deras Instagram.
20%, hörde jag så rätt?
Jajamän.
Det är helt otroligt. Generösa K-Rauta, vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Då säger vi för andra gången på kort tid välkomna till Toto Balotto. Ligastarterna står ju som spön i backen ute i Europa och för några dagar sedan så smygstartade La Liga i Spanien. Jag säger smygstartade för det var en premiärrunda som saknade körsbär, som saknade klang och jubel och klackar i taket. Nu kliver de stora elefanterna in, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla och så vidare. Och då, först då, så välkomnar vi Adam Pinitoro Pintorp till studion för att ge oss alla förutsättningar vi behöver. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget?
Jo, det är jättebra. Fullt ös här sedan fotbollen drog igång igen. Det har varit intensiva inledande veckor, men sjukt kul att vara igång.
Precis som kollega Kristoffer Svanemar så är du kommentator på C-more. Du jobbar primärt med den spanska fotbollen. Håller du med mig i hur jag beskriver den här premiärhelgen som var för några dagar sedan?
Ja, jag förstår att folk kanske mer hade fokus på övriga matcher runt om i Europa och att lite besvikelse då med tanke på att jag satt och gjorde Valencia Levante som var en jävla supermatch när alla pratade om PSG och M på de sociala kanalerna, framförallt Twitter. Men nej, absolut, det som du sa, det saknades körsbären och det är på grund av att Europaspelet höll på så långt in i augusti och även då om Real Madrid exempelvis åkte ur ganska tidigt så fick de dispens i alla fall en omgång då att förbereda sig. Hinner med en träningsmatch här innan det är skarpläget till helgen.
Och det är ju ett Real Madrid som kliver rakt in i hetluften mot Real Sociedad på Anoeta. Det är Alexander Isak mot Martin Ødegaard omgående, en match som vi ramar in i fotbollssöndag Europa som alltså har premiär på söndag på C-mores kanaler. Haka på med ett abonnemang på C-more så missar ni ingenting från La Liga eller Serie A eller några sekunder av detta magasin som ska försöka ringa in den internationella fotbollen under hela säsongen. Thomas, vad känner du spontant kring La Liga-säsongen som är igång men som trampar igång rejält först till helgen?
Men det blir ju att man fokuserar på de sakerna som har varit på tapeten och det är därför det är kul att ha Adam här för att få en lite djupare bild av den spanska säsongen. I och med att jag jobbar väldigt mycket med Barcelona, Real Madrid, Alexander Isak på Expressen. Jobbar mycket med den italienska fotbollen och mycket med Premier League och Champions League och sådär i min vardag. Så jag har inte riktigt hunnit med att få koll på vad som har hänt med de mindre lagen. Men så mitt fokus har ju varit såklart på de stora rubrikerna som jag har krönikerat kring, typ Messi och Barcelona. Vad händer där? Det är klart att det ska bli kul att se det. Real Madrid, vad har de gjort egentligen? Och vad går de in i för säsong nu efter de tog ligatiteln? Och samtidigt då så har det ju ryktats jävla mycket kring Madrid och stora spelare, men inte hänt så mycket heller de senaste åren. Om Zidane någon gång känner för att liksom rucka på det där lagbygget lite grann. Och sen Alexander Isaks säsong då, jag lägger väldigt lite värde i hans debutmatch. Någon uppmärksammade mig på att det inte blev något mål, men kunde inte care less, som Christian Borrell skulle ha sagt. Och nej, men så det är väl det.
I inför serieavsnittet med Svanen så började vi änden att ta tag i nykomlingarna. Det känns dock lite för mycket elefant i rummet kring Messi och Barca för att inte börja där. Adam, var är vi idag 16 september, några dagar innan Ronald Koeman och Henke Larsson och Barca ska sparka igång sin La Liga-säsong i Messi-perspektiv?
Ja, att Messi är lagkapten, återigen då vald av omklädningsrummet, och just nu så verkar ju allt frid och fröjd sett till allting som kommuniceras utåt. Men det är klart, vi är väl fortfarande någonstans i en situation där Leo Messi inte är nöjd med den sportsliga ledningen eller med Bartomeu som är liksom högsta hönset och han som styr Barcelona. Och det sträcker sig långt tillbaka, ända sedan Neymar försvann från klubben, och lite strukturella problem som har varit att de har lagt så mycket pengar under så många år på väldigt onödiga spelare och successivt börjat liksom skyffla undan spelarna från den egna akademin där det finns så mycket talang. Och det uppenbara beviset på det var väl i våras här under hela coronaperioden då Bartomeu, han dräpte scoutingverksamheten och 50% av de som jobbar med det fick gå, alltså 50% av lönerna ströps helt enkelt. Och det är väl ytterligare ett bevis på i vilken riktning Barcelona har gått, och det är en av anledningarna som har gjort att Messi börjat fundera över sin framtid, och det tror jag fortfarande att han gör. Det kommer ju ett presidentval i mars nästa år, och då får vi väl se vem som står där och vad de kan locka med för tränare och för projekt. Annars så tror jag inte att det är omöjligt att Messi spelar ut kontraktet och eventuellt går. Bara för att han är kvar nu betyder inte det på något sätt att det med 100% säkerhet blir Barcelona-säsongen eller karriären ut.
Men allting talar för att både Messi och Bartomeu är kvar på sina poster fram till det här presidentvalet i vår.
Just nu så skulle jag säga att det...
För det kändes ju som en omöjlighet för några veckor sedan.
Absolut,
där att båda
absolut
skulle bli kvar i Barcelona.
Mm. Nej, och jag menar, styrelsen sitter ju kvar, så att än så länge så har vi inte fått några nya indikationer på att de kommer avgå, och då väntar de väl in då omvalet i mars.
Vi kan väl fortsätta i Barcelona då. Artur har blivit Pjanic, Messi alltså kvar, Suarez är på väg bort men vill inte lämna. Ronald Koeman har ersatt, nu står det lite stilla, vem fan ersatt han? Just det, Kike Setién. Det var så otrolig rullians på tränarposten,
verkligen,
i Barcelona.
Man kan tro att det är Palermo.
Nej, men jag var så här, Valverde, nej det var inte Valverde, just det, Kike Setién var det. Vart tar han vägen? Är det savannen?
Om 3 år så kommer du sitta här och ha oerhört svårt att komma ihåg det. Om han nu inte gör en revival någonstans så ta något annat lag.
Ändå tveksamt.
Men det kan bli kämpigt.
Vet du vad som är rejält tveksamt? Det är om Valverde gör en revival någonstans.
Det tror jag dock inte är helt omöjligt. Någonstans så tror jag nog att han kommer inleda ett nytt projekt. Nej. Kanske inte i någon, han kanske inte gör som Mona Emery och tar sig utomlands, men någonstans i Spanien. Han är nog inte färdig, tror jag. Han är lite yngre också.
Skitsamma, tillbaks till Barcelona. Det är ju, som du är inne på, en trupp som innehåller väldigt många spelare som har kostat väldigt mycket pengar men som har fått ut ganska så lite på plan hittills i sina respektive Barcelona-karriärer. Vart har du dem idag?
Jättesvårt. Jag satt och diskuterade med vår kollega Pierre Mattioni som är producent då på C-more kring Barcelonas trupp häromdagen, och han sa: Vart har du Barcelona? Tror du att de liksom har problem att utmana om en toppplacering? Eller, jag har sett många tips där folk har haft dem som 4-5. Alltså, vi är inte nere på den nivån.
Det är så att säga sakta i backarna läge.
Ja, om vi zoomar ut och kollar över spelartruppen rent offensivt och ser att okej, om nu Ronald Koeman ska ändra spelsystem och spela med dubbel pivot, alltså två defensiva fältare, Frenkie de Jong i sin mer naturliga position, och så ja, vi får se om det blir Pjanic eller Busquets då, eller vem som nu tar den rollen, och sen ska han ha 4 framåt, och just nu så är det Griezmann, den nya portugisen, Trincao, Messi, Coutinho, Dembélé tillbaka.
Och så finns Ricky Puch där.
Och så finns han där. Och Ansu Fati som redan, även på internationell nivå, visat att han...
Han gjorde mål för Spanien.
Ja, precis. Blev yngst någonsin i spanska landslaget. Så han har väl redan visat att, menar, han har stått på tillväxt nu ett år. Kanske inte ska ha fullt så stort ansvar att man ska kräva 15 mål av honom. Men jag tror att han är tillräckligt bra för att i alla fall vara med och utmana och spela allt mer regelbundet även i de stora matcherna. Så det är oerhört trångt på de positionerna, och då har vi inte ens nämnt några potentiella nyförvärv. Det är väl Memphis Depay som ryktats just nu.
Ja, som en slags ersättare till Suarez. Suarez.
Ja. Och det är, jag är inte säker på att han hade tagit en startplats ens.
Nej.
Men hans bästa roll har väl alltid varit att utgå lite från vänster. Så att det är inte omöjligt att Griezmann blir någon form av nio här inledningsvis.
Mm.
Braithwaite har vi glömt också.
Och Coutinho. Just.
Ja, kanske jag inte nämnde heller.
Nej, jag vet inte.
Bänken i Champions League-finalen för Bayern München måste ju ha varit den dyraste spelaren som någon har ägt, som har suttit på bänken för motståndarlaget i en Champions League-final någonsin. Det kanske är inte så vanligt att det händer överhuvudtaget.
Nej, han kom ju in mot Barcelona i ett tidigare skede. Det var väl i semifinalen, gjorde två mål, en assist.
Kvartsfinalen till och med.
Kvartsfinalen till och med, just det. Barca slog Napoli i åttondelen.
Mm.
Och att han gör tre poäng, förvisso i en 8-2 match, de hade vunnit ändå, men snacka om att pissa på klubben som ändå äger.
Ja. Men är han tillbaka och tränar med Barcelona?
Ja. Han... Ja. Och det som
är, tjena gubbar. Här är CL-guldmedaljen.
Det var märkligt när han första dagen, han kom ju faktiskt tillbaka, tror jag, fem dagar innan hans försäsongsträning skulle börja. Det får man ändå ge honom, att han är ganska målmedveten om att han vill övertyga Ronald Koeman.
Han
har inte
varit väldigt lojal och liksom arbetsvillig och sådär.
Jag vet inte, han är inte urtypen av brassen.
Det är inte Robinho.
Nej.
Om nu det är urtypen av, vad är Robinho?
Alltså, Robinho är väl ändå lite urtypen.
Är väl mer också Adriano, den typen.
Skulle jag säga.
Fast på vilket sätt
du menar Robinho har mer talangen än Adriano?
Ronaldinho.
Jo, men alltså, på vilket sätt menar ni att Adriano och Edmundo skiljer sig från Robinho?
För att Robinho är en brasse man inte ska prata om, det är väl det. Alltså Robinho, vem bryr sig om det är ett namn som inte borde finnas i en fotbollspodcast. Han är så dålig. Alltid varit så dålig.
Han
har varit bra en match någon gång.
Ja, det har han.
Nej.
Jo, det
var då? När då? Säg datum!
Han var ju fantastisk ett tag i Real Madrid. Och sen så tyckte jag att han bar ju Manchester City. Det nya Manchester City på sina axlar. I sin linje.
Var det Milan däremellan eller efter?
Nej, efter. Hur som, med då alla dessa offensiva pjäser som ska få plats, är det ändå i en 4-3-3 ram med då en triangel centralt med spetsen uppåt som du utgår ifrån att Koeman jobbar?
Jag tror att han kommer ändra det här och spela mer som två defensiva fältare och ha mer än tia, men det blir det lär väl bli
en triangel centralt med spetsen uppåt.
Då är det spetsen, det blir ju som en 4-3-3.
Ja.
Absolut, men jag tror inte att han kommer använda Messi i, jag baserar inte på någonting, men jag tror när han har Trincao och Dembélé och Ansu Fati som är lite mer utpräglade yttrar, så tror jag inte, det vore märkligt om man använder Messi i en central position. Det är möjligen för att använda Coutinho där, eller Griezmann som han sagt vill användas mer centralt i deras naturliga positioner, men man offrar ju lite Messi och en kantspelare om man har Messi utgångsposition till höger.
Vad är din uppfattning kring Suarez Gate då? Han är helt körd från att vara en del av Komans Barça. Eller kan det mycket väl bli så att han säger nej, jag vill inte flytta till Juventus eller någon annanstans. Jag ska vara kvar här. Och när fönstret då stänger, kommer Koeman då ta honom till nåder och spela honom som nia?
Det borde svalt borta i Juventus med tanke på att de går för Dzeko ganska hårt nu.
Det vore ju helt sjukt. Jag tror att det skulle kunna bli en liten Samuel Eto'o-vändning, om ni kommer ihåg sommaren när Pep Guardiola kom in och han sa att nu ska vi rensa. Och Ronaldinho fick gå, Dzeko fick gå och han ville att Samuel Eto'o också skulle gå. Men han fick dem inte sålt. Han blev kvar mot Guardiolas vilja. Men det var väl han som avgjorde Champions League-finalen åt dem den säsongen. Och sen så lämnade han ytterligare en säsong.
Och därefter, tog Champions League-guldet från dem.
Därefter också, ja. Mm.
Just det.
Trincado, han fick ju världens bästa mottagande. Corona, så inga supportrar på läktarna. Det klassiska, vid den klassiska presentationen när man ska stå och kicka ner på Camp Nou. Och mitt i brinnande Messigate. Så det är bara liksom fladdra förbi att det kommer någon portugis till klubben.
Och det är också en portugis som ingen har någon direkt uppfattning om. Jag har sett några klipp. Jag såg hans inhopp nu för Portugal när jag gjorde landslagsdebut, men det pågick i 7 minuter. Så att det är en vänsterfotad ytter som har gjort det bra i Braga.
Känns som att alla ska köpa unga portugiser just nu.
Ricky Push, kommer han vara en del av Komans bygge, tror du? Eller?
Absolut. Han kommer vara en del. Och frågan är väl om han väljer en lite mer offensiv roll eller offensivt balanserat lag. Då finns det väl alla möjligheter att han spelar i en av de två centraldefensiva positionerna på mittfältet. Eller som tia då. Men det är ganska trångt där uppe. Så jag vet inte riktigt hur han ska få ihop det, och eventuellt med ytterligare en offensiv pjäs. Så att jag tycker redan nu på pappret så har ju Barcelona alla möjligheter att vinna ligan. Det gäller väl bara att Ronald Koeman får ihop det.
Efter den där 8-2-smällen mot Bayern München så sa ju Gerard Piqué att det här är lågvattenmärket i hans karriär och hans tid i Barcelona. Han ställde sin egen plats till förfogande, var väldigt självkritisk, men finns det någonting som du tycker indikerar på att Koeman och Barca börjar gå vidare från Piqué, eller är han given försvarschef även i år?
Ja, han har ju till och med sagt att han räknar med Piqué som liksom den här tidens Puyol, om man får säga så. Och nu är han ju återigen vald till en av 4 kaptener. Det är de inte heller.
Så Barca har 4 kaptener?
Det blir inga förändringar där heller, vilket jag kanske tycker är lite märkligt. Eftersom Ter Stegen känns som en så utpräglad ledare. Ännu mer har man hört det under matcherna nu som har spelats utan publik. Det är klart, alla målvakter snackar väl, men känslan är, och hur folk pratar om honom, att han är en väldigt stor uppskattad figur som har ledaregenskaper, och att han då inte kanske väljs in där när en spelare som Sergio Roberto, som lite är han ju där för att han är fostrad i klubben, det tror jag alla kan komma överens om.
Men det är Longley och Umtiti.
Ja, just som nu, finns de, som alternativ. De vill sälja Umtiti.
Och det har de ju velat i 1,5 år. Ja. Och jag har inte riktigt förstått varför, när man har Longley som enda alternativ. Alltså, det känns ju inte som en givet mycket, mycket bättre mittback.
Nej, Eric Garcia vill de ha från City. Men vad har han? 11 Premier League-matcher under bältet.
Jag trodde
faktiskt
att Erik...
Han är ju fostrad i Barcelona. Det är också mycket därför att de vill göra en Piqué som var i Manchester United en säng, och sen ta tillbaka en spelare som är fostrad i klubben för att på något sätt
såg
excellera.
Ni när Ederson i Citys mål gick ut och släckte Eric Garcia i somras i någon Premier League-match? Så är det en boll bakom och Erik Garcia springer mot eget mål och tittar mot bollen, och så kommer Ederson i full fart och lämnar sitt straffområde och liksom tar bort bollen.
Ja,
men släcker Erik Garcia. Jag trodde att han skulle dö då. Jag var helt seriös. Han dör nu. Men,
nej, det var en ruskig smäll. Det var helt idiotiskt gjort av Ederson på något jävla konstigt sätt. Liksom.
Han ligger medvetslös.
Typiskt målvakter, det var helt jävla dum i huvudet.
Och Ederson står bredvid och flinar typ. Och liksom slänger lite käft med någon annan lagkamrat. Medan Erik Garcia ligger och dör 3 meter bredvid. Henke Larsson då. Ur ett svenskt perspektiv så är det ju såklart högintressant att han är en del av Komans stab i en klubb som Barcelona. Men vad är din uppfattning om vad det här har fått för uppmärksamhet i Spanien?
Lite på samma tema då, som att Trincao fick sin presentation mitt under brinnande Messigate, så kom ju Henke in i ett ganska prekärt läge. Det måste varit, man vill ju höra i framtiden hur fan det var de här första veckorna i Barcelona. Han satt på planet ner och tänkte att nu ska han få träna Messi, som han själv sagt såg upp till Henke som spelare när han kom fram, och sen så hela den stormen. Men nej, det som är sagt är att han ska ha något offensivt ansvar. Han ska väl försöka polera de här ungtupparna. Kanske lite skulle jag tänka mig som så här, Thierry Henry hade i det belgiska landslaget under en period. Det var då de tog brons väl i VM.
Med Roberto Martinez där.
Det är det jag kan tänka mig. För han är också med Ajax gamla assisterande tränare, är det Scheuer han heter eller någonting i den stilen. Oerhört hyllad, jag vet inget mer om honom än att borta i Nederländerna är han uppskattad, och många hyllar honom för att han har varit en stor del att ta fram den här unga generationen med Frenkie de Jong och de Ligt och alla.
Inte för att nedvärdera på något sätt och vara respektlös mot Henke Larsson, men man kan ju se framför sig när han kommer fram till Messi, offensiv coach, och ska fila på överstegsfinten. Messi, kommer du hit? Du har kollat lite på din överstegsfint här.
Messi har aldrig gjort en överstegsfint.
Vi tar inte det.
Det är inte det hedrar
honom. Vet du vad? Det hedrar honom så inåt helvete.
Det är inte alltså, Robinho, det är inte Robinho direkt.
Ja, men det är fan knappt att Henka gjort det heller.
Alla ungdomstränare som lyssnar på det här. Dubbel överstegsfint ser jag att det tränas på i ungdomsled. Lägg av.
Framförallt så är den dubbla överstegsfinten så överskattad, för den innebär att du måste gå åt det hållet som du fintar först att du ska gå till. Exakt. Antingen gör du en eller så gör du tre. Att göra två, då går du åt samma håll som du först fintar försvararen att du ska gå till. Så det blir liksom, du faller på eget grepp.
Men jag säger det, tvåfotan så är det lugnt.
Men klassiken är väl Gary Sundgren när han skulle bänkas i matchen mot Real Madrid.
Och han hade
han sugit i sig en flaska vin för att han tänkte att det blir lite skönare att se den här matchen från sidan på Bernabeu. Och så skada efter 10 och så kommer han in och så har han Figo på kanten. Men då gjorde han ju alltid dubbelöverstegaren. Så han bröt ju rätt många av de där emot en situationerna, fick ju högsta betyg i marka dagen efter.
Jag skulle bara säga det, Thomas. Tror inte du som jag att Ronald Koeman, det går att säga mycket om honom som tränare och hans CV.
Men det går också att inte säga någonting.
Ja, men känns det inte som en tränartyp som kan identifiera problemet att folk springer runt och hoppas på att Messi har en bra dag och faktiskt understryka det gentemot dem att ni andra måste fan komma upp i nivå. Vi kan inte ge bollen till Messi varenda gång och tro att det ska vara lösningen.
Nej, men framförallt så måste man ju kolla på vad han kommer från för fotbollskultur, vad det är för människor, för detta fotbollsspelare, vad han är uppvuxen med. Och sen kan man ju då tänka det som Adam är inne på här, pratar om pivåer och 4-2-4 och ganska offensivt lagt lag, så finns ju ändå någonstans i alla holländare totalfotbollen och kollektivet som någon slags grund i allting. Och ja, men om man tar Erik Hamrén på ena sidan när han var i svenska landslaget och liksom Zlatan, han ska göra allt. Och sen kanske det som har varit i Barca nu på senaste tiden på samma sida, att det är väldigt mycket Messi som ska avgöra, så tror jag definitivt att Ronald Koeman ser mer till kollektivet och att det är flera spelare i Barcelona som kommer kanske lyftas då individuellt och sen även kollektivet med det under honom. Det är ju många som skrattar lite åt Ronald Koeman när han kommer nu, eller skrattar de, man rycker lite på axlarna, man tar det inte riktigt på allvar. Framförallt så ser man väl inte att Ronald Koeman ska lyfta Barcelona till några nya höjder. Jag tycker nej, att vi ska
förlåta. Hans tränar-CV osar ju inte toppklubb. Liksom.
Nej, och å andra sidan så osar det inte Zinedine Zidans tränar-CV. Nu försöker jag inte jämföra deras situationer på något sätt. Sådär. Men det är en sak att vara i Barcelona, tror jag, och en sak att vara i alla andra klubbar. Jag tror att man passar, att alla tränare på något sätt har en plats. Alla duktiga tränare, alla som är på absoluta toppen, har en plats någonstans. Kanske är det så att Barcelona passar Ronald Koeman helt perfekt.
Jag tror att Barcelona kommer må bra av att ha en Koeman som tränare som kommer från en holländsk fotboll som också är väldigt präglad av systematik och att alla roller har sina uppgifter och så vidare och så vidare. Men det jag tror jag bygger min skepsis kring i Koeman som val, det är ju att det finns ingen röd tråd i hur Barcelona verkar tänka. Det är Valverde åt ena hållet och det är Quique Setién åt andra hållet, och sen så är det Ronald Koeman åt ett tredje håll som då ska arbeta med en trupp som är byggd för en Valverde som sen Quique Setién ska sätta någon prä, alltså, du vet.
Och att det kontraktet verkar vara mer åt ett 1+1 kontrakt än ett 2-års kontrakt. Det signalerar ju ganska tydligt att du ska in här och släcka en brand för nästa presidentval, så kommer någon och vill Xavi in så kommer han in.
Vi börjar bli långa kring Barcelona, vi ska gå vidare till de regerande mästarna Real Madrid. Men oavsett hur många frågetecken som finns att reda ut nu, så ser du det som helt otänkbart att Barcelona slutar utanför topp 2?
Ja.
Mm. Ja, det fanns ändå någon slags tvekan.
Jag trodde du skulle säga utanför topp 4 eller något sånt, men nej, topp 2, nej, det helt otänkbart. Det är klart, skulle alltså Real Madrid får väl hålla som favorit och får Atletico full träff, så är det väl inte helt omöjligt att de ger sig in i striden, men att Barcelona inte har någonting med en titelstrid att göra ser jag som otänkbart ändå.
Vi är denna vecka sponsrade av A Day's March och det känns extra roligt ett sånt här avsnitt eftersom vi gästas av Adam Pintorp som sitter här dressad från topp till tå i A Day's March grejer.
Ja, det är roligt. Du sa det, för jag sitter ju i A Day's March byxor. Mm. Vet du vad det är för material är det där eller?
Ingen aning faktiskt, men de inhandlade för ett par dagar sedan, tillhör väl den nya, deras nya kollektion här, lagom till mysiga hösten och vintern.
Ja, men det är annars väldigt mycket höstjackor. Allt från lammull, kashmir, Gusten, det gillar du.
Det gillar jag.
Var det inte en liten röd fläck på, eller hur? Merinoull, hoodies och så vidare. Alltså det är höstigt och jävligt mycket snygga grejer.
Bor man i Stockholm så tycker jag att man gör rätt i att besöka deras butik på Kungsgatan. Ja. Annars så är adaysmarch.com ett annat hett bud.
Ja, det är väl egentligen det bästa eftersom vi liksom når ut till hela Sverige. Just nu också butiken på Kungsgatan på nummer 9 eftersom de håller på att bygga om. Det ska bli en ny fräsch butik på deras ordinarie adress. Och för alla som inte vill ta sig till Stureplan och Kungsgatan så påminner vi om att det finns butiker i Mall of Scandinavia, på Nytorget, Göteborg, Köpenhamn och London. Hur som helst, jäkligt mycket snygga grejer nu. Mycket snygga höstjackor. Adams brallor, ska jag fan ta en bild på det och lägga ut Adam.
Och sen kommer man inte ifrån att deras overshirts är som klippt och skurna för den här tiden på året.
Håller du med?
Ja, verkligen.
Vi säger stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Och vi glömmer inte, självklart ska ni få en rabatt också, eller hur Gusten? Alla som lyssnar på, ja precis, alla som lyssnar på Toto. Fan, skulle du ha väntat Adam? De här kan du inte hålla på att ta av och hålla på att försöka sätta på etiketten och lämna till. Adam kommer att ska lämna tillbaka branden och få Toto-rabatten. Vi kanske ska fixa någonting i efterhand. Hur som helst, det är just nu 15% med koden Toto.
Bra. Generösa A Day's March.
Alltid generösa.
Om vi tar Real Madrid då, de regerande mästarna, så var det ju en imponerande ligasäsong, i synnerhet en ligaspurt post corona-uppehållet som la grunden till det. Men det var ju också ett Champions League-äventyr som tog slut redan i åttondelsfinal mot Manchester City. En utslagsfas som absolut inte faller under betyget godkänt om man heter Real Madrid. Men det är ju också, till skillnad från förra sommaren, ett väldigt, väldigt lugnt transferfönster inåt. För lugnt? Frågetecken?
Eventuellt. Alltså man måste förnya sig, tror jag. Nu har de haft framförallt, alltså de har haft mer eller mindre samma lag, undantaget Cristiano Ronaldo för förra säsongen, så de hade vunnit den ligan även utan Eden Hazard. Det var inte hans.
Det var väl det de gjorde.
Ja, men exakt. Han spelade väl 14 matcher men var ju mestadels skadad. Så att det har inte hänt så mycket. Det är väl att man kan se Eden Hazard och möjligen även Marco Asensio som två form av nyförvärv, men framförallt att Martin Ødegaard ska in och på allvar, tror jag, konkurrera på det där mittfältet. För alla rapporter säger ju att Zidane ringde honom personligen efter förlusten mot Manchester City och sa att han presenterade en plan för hur han ville använda honom. Och framförallt också med komprimerat spelschema under de här märkliga omständigheterna, så tror jag definitivt att det finns en plats för Martin Ødegaard. Det kommer bli så mycket matcher och Luka Modric
pusha 36.
Blir inte yngre. Även om han gjorde en väldigt bra avslutning, ska sägas, så kommer han inte orka spela varje match. Dessutom så har de ingen konkret backup till Casemiro. Så då kommer ju Toni Kroos eller Valverde få spela i den rollen. Och då öppnas då ytterligare en position då, eller en roll för Martin Ødegaard. Så att han är ju som ett nyförvärv, absolut, men där tar det ju stopp.
Hur slår vågorna på Benzema-havet, Thomas?
Men jag tycker att det är dels medvind i den här båten och sen så flyter vi med vågorna, vi får dem inte i ansiktet så att säga, utan det är en riktig pansarkryssare. Snackar om en av världens absolut bästa nior, kanske den bästa rent ut sagt.
Men är det inte lite väl tunt i de centrala offensiva leden?
Alltså det enda problemet Real Madrid har egentligen, det är väl ingen backup på högerbackspositionen, men där kan man ändå komma undan med att spela ut en Militao eller en Lucas Vazquez. Men det stora problemet och det stora frågetecknet, det är ju just vad händer om Karim Benzema går sönder, och ska han spela två matcher i veckan från september till maj?
Han pushar 34, så
Ja, Luka Jovic finns fortfarande där, men har ju
jävla hyllat ni förvärv för ett år sedan. Var det till och med så att det var hyllat av Adam Pintorp?
Nej, det var av mig. Jag tror att jag slog fast att Luka Jovic och David Luiz till Arsenal kunde mycket väl ha varit sommarns bästa värvningar. Mm. Så fel man fick där. Då. Mm. Nej, men förväntar du dig då att det händer saker sista veckorna?
De har ju sagt här, både Florentino Pérez och hans högra hand med kanske det mest spanska namnet någonsin, han heter väl José Ángel Sánchez tror jag, som springer ärenden och hjälper till där och Pérez vägnar, men att ingenting kommer ske nu. Det spekuleras ju redan i de spanska tidningarna om så här, Operation 2021. Och då är det Mbappé eller Haaland och Kamavinga som är de stora huvudmålen.
Kamavinga, spolingen från Rennes, och Mbappé var ute och snackade här i helgen.
Jag tycker att på flera håll känns som att det är ett litet corona-uppskjut på värvningar generellt sett. Och Real Madrids fall tror jag nog, om det hade varit ett normalt år med EM,
hade i alla fall värvat in någon.
Man släpper av allt att döma, om vi ska tro Fabrizio Romano idag, Reguilón till Tottenham. Hade väl inte så mycket att hämta konkurrensmässigt dock i Real Madrid. Så det är väl
det är mycket bättre än vad Marcelo är.
Ja, absolut.
Men där litar
det är väl
ändå
en bedömningsfråga från Zidane. Att...
Ja, och han framförallt också när han ska vara så tydlig backup. Men det har varit jättebra och bättre defensivt än Marcelo. Om brassen accepterar en roll att spela, du kommer gå in och spela kanske 15 ligamatcher och är helt okej med det. Och med hans status i truppen som en av ledarna, då kanske det är bättre än att ha en Reguilón som vill spela 38 matcher och utvecklas.
När du säger att det saknas en tydlig backup på högerbacken, varför släpper man Achraf Hakimi då till Inter för i relativa mått mätt ganska lite pengar?
Alltså, man kan ju se det som att det är lite pengar för en spelare som är så pass bra. Eller så ser man det som en spelare som aldrig knappt lirat en A-lagsmatch för Real Madrid och nästan får en halv miljard. Det är också bra business.
Absolut, det är bra business. Men ur truppbygget så sitter du ändå här och säger ja, var saknar man uppbackning? Bland annat högerbacksplatsen. Mm.
Mm. Klassisk Real Madrid, de fostrar spelare och sen så säljer de dem. Men skulle man vilja ha honom om 2 år, vad gör Real Madrid då? Då köper de honom.
Som man gjorde med Carvajal, han släppte man ju permanent först. Och Reguilón ska väl också bakas in någon återköpsklausul. Nej, men så kort då kring Hakimi. Mm. Jag tror mycket handlar om att han är van att spela in i ett helt annat system. Att han ses inte riktigt hålla defensivt för att spela i en fyrbackslinje, utan han ses mer som en högerving. Och där behöver de honom inte.
Där kommer han ju spela i Inter. Alltså,
ja, perfekt för ett kontesystem.
Liksom. Ja, 3-5-2-aktigt, 3-4-2. Så att...
Det som skulle bli Vinicius Junior blev Rodrigo. Är det den hierarkin vi går in i 2021 med? Eller är Vinicius Junior tillbaka som någon slags första val bland the next big thing?
Första vändan så var det Vinicius. Och sen så hoppade han in. Men gjorde hattrick mot Galatasaray, Rodrigo. Och då prydde han ju alla rubriker i typ 2 veckors tid i Marca. Och sen gjorde han några mål i ligaspelet, men lyfte aldrig riktigt. Sen gjorde ju Vinicius en riktigt stark vår, måste man säga. Och framförallt så imponerade han ju i de viktiga matcherna. Han hoppade in, gjorde en avgörande prestation i derbyt mot Atletico, gjorde mål i El Clasico. Och sen en ganska bra avslutning, även om han fortfarande bränner sjukt mycket. Och är så jävla oslipad när det gäller beslutsfattande. Så han har ju någon annan spetskompetens i och med sin speed och sitt... utmanande spel att ta sig förbi en motståndare som jag inte riktigt ser hos Rodrigo. Han är duktig på annat, men just nu så Vinicius etta.
Med allt detta sagt då, så kan vi i alla fall konstatera att Real Madrid floppade i Champions League-spelet men tog tillbaka ligatiteln. Blir det omvänt fokus nu att Real Madrid vill tillbaka till toppen av Europa och så kan man ta en andra plats eller en tredje plats i ligan, och det är inte hela världen givet att man vinner Champions League? Eller vill Zidane påbörja en svit här av ligatitlar till huvudstaden?
Alltså, de vill väl vinna allt. Det finns nog inget antingen eller. Utan,
Visst, det köper jag officiellt. Mm. Men så som det såg ut under Champions League-vårarna för några år sedan, så vet vi alla att ja, det var ju ett Real Madrid som sket fullständigt i hur långt ifrån man släppte sig Barça i ligan.
Jag tycker det är svårt att även sitta här och spekulera i vad de helst hade gått för. Kanske Champions League då. Mm.
Hur ställer de mot varandra? Vilka är favoriter enligt dig?
Jag tycker Real Madrid ändå går in som favorit för att de känns oerhört stabila. Frågan är, som du var inne på, frågan är om det varit lite för mycket harmoni och lite för lugnt på transfermarknaden. Det brukar ju vara lite alarmerande. Jag minns för, vad var det nu, tre år sedan Neymar lämnade och Valverde skulle komma in i Barcelona och många trodde att nej, men nu är det Real och Atletico som kommer rycka där uppe i toppen och Barcelona, det ser inte alls bra ut och Messi kommer snart vilja dra. Då vann de ligan med typ 10-12 poäng ändå. Så att, lite alarmerande just för att det har känts så bra på förhand. Men innan vi vet och innan vi har sett någonting av Ronald Koemans Barça, så det känns svårt att måla upp Barça som favorit också med tanke på hur det trots allt sett ut på senaste tiden. Så Real får väl gälla som favorit tycker jag.
Thomas, har du någon tydlig favorit hos dig?
Jag håller med Adam. Återigen så kan man inte sätta Barcelona som favoriter i det här läget. Dels med tanke på att Real Madrid vann förra säsongen och känns så stabila som de gör. Oavsett nyförvärv eller inte. Zidane känns också som en tränare som har lyckats att liksom förnya laget trots att det inte har hänt så mycket. Det har ju varit lite av hans strategi också ska man säga. När han vann Champions League 3 år i rad. Det var ju i mångt och mycket med
bästa defensiva siffrorna på ett par decennier. Trots då att Eden Hazard kom in och knappt kunde spela.
Exakt. Och så tar vi med oss det också såklart in i den här säsongen med Hazard som fortfarande inte har kommit till Real Madrid fullt ut till 100% än. Och sen så då med Barcelona där väldigt mycket oklart. Med ny tränare, med en situation med Messi som vi inte vet vad som kommer hända under säsongen. Förmodligen så kommer det inte vara några problem. Förmodligen så kommer man röka fredspipa och Messi kommer göra sina 38 mål i ligan. Visst. Men för mycket som är oklart för att inte sätta Real Madrid som favorit i alla fall.
Just nu så hade det varit på sin plats och fullt naturligt att prata om Atletico Madrid. Men det ska vi inte göra, Sonny. Utan en av de andra stora elefanterna i La Liga-rummet den här sommaren, det har varit Valencia och det kaos som har rått där. Det är säkert många som lyssnar på det här och har sett i förbifarten att det är uppror och kaos i Valencia. Men så vill man inte spela dum vid kaffeautomaten och ställa en fråga. Så då gör jag det åt er, va? Adam, ge oss en kort recap på vad fan det är som har hänt i Valencia.
Ska vi först då bara backa till 2014 när Peter Lim köpte upp den här klubben. Det fanns ju ett konkurshot över Valencia. Så Peter Lim, en svinrik affärsman från Singapore, köpte upp Valencia och där och då
alltid
så...
Alltid lurigare än kineserna och många andra, just Singapore-folket. Mm.
Singaporeanerna och Malaysia.
Körde sarg ut.
Malaysierna är också luriga. Alltså jag tar ju hellre en indonesier än en malaysier.
Malaysia shady också, men Singapore kanske är värst av alla.
Det är många indonesier som också varit luriga.
Det är mycket byggnader i Singapore utan namn på företagen. Eller så är det så här holdingbolag som bara står där det sitter jävligt lurigt.
Meriton Holding, det är Peter Lims bolag. Nej, men när han köpte upp den här klubben, då var det ju snack om att nej, men vi har ambitioner att bli Spaniens Manchester City och vi har alla förutsättningar sett till stad, sett till historia. Och det såg väl okej ut till en början, även om det inte blev någon jättesatsning. Stora problemet är att det går att investera till en början, men sen så måste man placera ut rätt folk på rätt platser för allting.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Thank you.
Det handlar inte om att de ska sälja en klubb till en person med mycket pengar, utan någonstans så måste man också ta rätt steg. Om vi bara jämför dem med Manchester City som värvade in i princip hela Barcelona för 10 år sedan och byggde allting kring deras struktur.
City tog Pep, Peter Lim tog Gary Neville.
Ja, ungefär.
Den tränarrekryteringen sa väl ganska mycket om var kompetensen låg någonstans i Valencia, vilken nivå den var på. Att okej, i det här läget, i den satsningen ni gör, att rycka Gary Neville oprövad från Sky Sports-studion. Mm. Ja.
Och det var väl ganska mycket Jorge Mendes och hans gubbar i början också.
Ja, det var oerhört shady när de framförallt värvade från Benfica. André Gomes var ju värvad för en summa pengar rent officiellt, men ägdes aldrig riktigt av Valencia, utan ägdes av någon mellanpart. Som en del i hela Jorge Mendes.
På allting Jorge Mendes gör så är det ju sådär hela tiden. Det är mycket mellanparter som äger.
Men all skit som varit då, vad var det som eskalerade i somras?
Nej, det här har ju pågått under ganska många år. Och finansiellt så har de körts i skiten helt enkelt. Så att i somras när de missade Champions League och Europa League och satt på en ganska dyr spelartrupp, så var de tvungna att från, jag tror det var 183 till 80 sett till spelartruppens värde då.
Och det är alltså också, i lön.
Ja, exakt.
Och prata om löneberget. 183 är otroligt högt för att vara Valencia.
Och även då anledningen till att det har varit loppmarknad i Valencia. Jag menar, de har skeppat sin kapten gratis till grannrivalen Villarreal och Coquelin, som också är rutinerad och en okej mittfältare, för tror jag 8 miljoner euro.
Sen och i fallet Dani Parejo, som alltså är kaptenen Adam pratar om, så var det väl dessutom så att man inte ens, alltså, det var
han
väl
fick inget farväl.
Exakt, det var inget bra breakup.
Nej. Även om han hade positiva saker att säga till fansen. Han gjorde en exit på ett okej sätt utifrån hans perspektiv. Ferran Torres då, den stora talangen som hade ett år kvar på kontraktet. Det är också så här, hade klubben skötts på ett bra sätt. Det finns inget facit på att han hade förlängt kontraktet och gett Valencia mer pengar. Men nu hade han ett år kvar, och istället för att spela ut så valde man att skicka honom för, vad var det, 25 miljoner euro till City. Han är värd, alltså i dagens fotbollssamhälle, kanske 700. Så att det är en bra spelare City får, och Valencia blir inte så mycket rikare. Han var ju oerhört tydlig och ärlig i sitt avskedstal mot alla egentligen.
Framförallt Parejo väl?
Ja, mot Parejo också förvisso.
Så att det var en riktigt dålig lagkapten.
Ja, faktiskt. Hälsa knappt i början.
Man släpper Rodrigo till Leeds. Mm. Flera andra trongivande spelare som lämnat.
Samma sak där, att sitter på en hög lön liksom, och alla pengar som kan komma in i det här skedet är välkomna.
Okej, så att man har kapat en hel del vad gäller löneposterna, men hur röd är flaggan ändå? Alltså, på vilken volym tjuter varningsklockorna fortfarande?
Ja, men det
eller är Valencia fine nu?
Nej, alltså så här, när Peter Lims dotter lägger ut en bild på Instagram och skriver Valencia Club de Football is ours, you can do nothing, då förstår man att det är ganska rejäla problem, och att schismen mellan supportrarna och klubben, och framförallt de som äger det, är enorm. Senaste är ju att de mest lojala, de officiella penja, alltså supportergrupperingarna, har alltid haft lokaler i Mestallas katakomber. De har blivit utkastade därifrån nu. Och de har alltid varit lojala, även under den här Peter Lim-tiden då. Men nu senaste tiden så har, tror jag, 230 av 250 supportergrupperingar gått emot och gjort insamlingar för att få presidenten och de som styr Valencia bort från sina positioner. Så att just nu är det pågår ju fullt krig.
Liksom. Det är en klyfta utan någon som helst framtidsutsikt, för att ja, men vi kan ändå hitta tillbaka till varandra.
Peter Lim kommer aldrig hitta tillbaka på rätt spår här.
Men är din känsla att han kommer köra huvudet i sanden och tuta på, eller kommer det här få honom att lämna?
Ja, eventuellt. Det var märkliga kränga. Ja, men det var märkliga rykten från inte så trovärdiga källor på att de skulle försöka sälja klubben nu. Det hade väl kanske varit det bästa beroende på vem som kommer in.
Jag såg att Parma såldes.
Inget mer konkret nu.
Såg att Parma såldes eller förväntas sälja till en amerikanare som för övrigt har kedjan KAM med KUM and Go i USA. För jag sa, 65 miljoner euro, 70% av Parma.
Vad sa du nu? Att
en amerikanare förväntas köpa 70% av Parma för 65 miljoner euro, så 650 miljoner. Vad är Valencia värt? Jag tycker det är intressant att vad köpte Peter Lim Valencia för?
Ja, men säg runt 3 miljarder då ungefär. Ja. Mellan tummen och pekfingret.
Ja, det låter hyfsat rimligt. Sen så är de ju säkerligen inte värda 3 miljarder nu, utan man skulle ju kunna få dem för reapris i det här läget. Så att är det någon som sitter på 1,5 miljard så är det bara åka till Valencia och käka fotbollsklubb.
Vi återkommer till Valencia när vi ska prata din Toto-trippel. För du tror trots allt detta att Valencia går en ganska bra säsong till mötes. Jag var inne på det i måndags Toto att perfekt ändå tränarrekrytering med Xavi Gracia i det här läget. Det är precis en sån tränare ett sånt här lag behöver. Och så finns det ju fortsatt väldigt mycket kvalitet i truppen. Så att, jag är med dig. Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Christopher Klås, där Rivierans flärd möter den danska och nordiska stilrena designen. Men som ni vet så har den här perfekta kombon nu kryddats med Tom Bradys atletiska superstjärn-touch.
Ja, men det är det. Han har gjort en egen kollektion borta på Christopher Klås.
Vad fan är det vi pratar om, tänker någon här? Jo, det är glasögon. Både solglasögon och blue light-glasögon.
Ja, exakt. Blue light, man får inte ont i huvudet när man kollar på skärmar. Plus att man vill vara lite snygg då, om man inte har något synfel och vill ha glasögon. Ja, då kan man tjacka de snygga bågarna från Christopher Klås och slippa huvudvärk och trötthet när man kollar på skärmar. Jag tror att de flesta förknippar det i alla fall med solglasögon.
Om man går in på christopherklås.se. Christopher stavas med CH och PH och Klås stavas med CLOOS.
Och många tänker så här, nu är det höst. Vad då ska man ha solglasögon då? Ja, men det är nu man ska ha solglasögon. Cool mössa, cool scarf, lite sköna kläder och så på med ett par solglasögon när solen står lågt, Gusten.
Det kanske inte slutar med en seger i Super Bowl, likt herr Brady.
Nej.
Men man kan komma en bra bit på vägen.
Så är det.
Stort tack till Christopher Klås för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Mange tack!
Men vi kan väl bara snabbt städa av en del andra lag som känns intressanta. Nykomlingarna, vilka är det? Berätta. Vilka har du mest förväntningar på och vilka tar en 38 omgångar lång guidad tur och sen kila tillbaks till segundan?
Alltså, Elche, det här är ju helt sjukt, men Elche blev ju klart som sista lag då för La Liga, kvalade upp mot Girona, och anledningen att de överhuvudtaget fick den sista kvalplatsen, det var ju att en uppskjuten match mellan Fuenlabrada och Deportivo slutade med Deportivo-seger. Två sena mål av Claudio Bovi, om ni kommer ihåg honom, gamla Gengan-spelaren. Och han har varit runt lite överallt, tror jag.
Här är jag stor nog och säger nej.
Nej.
Minns ej.
Och han gör 2-1 för Depor i 95 på straff, och då åker Fuenlabrada ner från sin playoffplats. Elche tar den sista. Okej, helt plötsligt ska vi nu kvala här till La Liga. De sitter på en trupp där nästan allas kontrakt går ut eller en del spelare är inlånade, men lyckas ju lösa en plats. Så i skrivande stund så har de en spelartrupp på typ 14 spelare. Nu har de ju fått lite dispens då, så de har ytterligare ett par veckor innan de inleder sin säsong då, likt alla lag som var ute och spelade i Europa. Men det är klart, det ser kämpigt ut för Elche, som egentligen inte var tillräckligt bra för att kanske ens få kvala. Det är ett mirakel om de löser det.
Jag pratade lite med Patrik Mörk om Elche, för att vi hade bestämt träff på arenan den här säsongen för att gå och kolla på Segunda. Jag har sett fram emot att se lite Segunda, jag hade gjort det.
Han bor där i krokarna, eller?
Han bor i krokarna kring Liberty Kitchen, om du har varit i Alicante så vet du ungefär var. Men då blev det La Primera istället. Lite ledsen över det, ska jag säga. Det lät också som att Mörk var lite bedrövad över att Elche hade gått upp.
Ja, de har fina arena där.
De har det, eller
ja,
hur?
Ja, den är ganska stor, typ 30 000.
Det är någonting som stör mig med det här jävla orena som spanska förbundet håller på med en sån här dispenser. Barça fick någon dispens och tjacka Braithwaite trots att fönstret hade stängt. Det var så här, ja, där flög ju Leganés och här får Elche. Vad fan, det är väl ganska tydligt vad det är som gäller. Vad det är för datum man har att förhålla sig till. Mycket...
Är det bara i Spanien som de lagen som har varit i Europa fått skjuta upp matcher?
Nej, City och United, de fick...
Inte PSG dock, men de har ju knappt spelat.
Ja, men PSG fick också lite dispens.
Ja, herregud, det var ju första matchen mot OM.
De andra två nykomlingarna?
Ja, Cadiz är ju kul. De har väl känts redo ganska många år. Trist såklart nu under de här omständigheterna att de inte får spela inför publik, för det är ju ett lag som har haft otroligt stort bortafölje. Jag skulle tänka mig att de har större bortafölje i alla fall hälften av lagen i liga. Det säger inte jättemycket, för det finns inte samma kultur att åka till borta matcher, men det säger ändå någonting om Cadiz och att det är en klubb nere i södra Andalusien som har en ganska stor supportergruppering. Så det är kul med ett supportlag. Gula.
Kanariefåglar. Jag tror...
det är Las Palmas.
Jo, jag vet, men de är också kanariefåglar. Okay. De är långt ner i södern. Det är liksom havet, sen är det bara rätt ut. Så är det på Gran Canaria. Så träffar du Kviborg i Las Palmas. Mm. Och så dyngar du ner och så sitter du i alla spansk fyllecell och sen så allting kört.
Elche, Cadiz och...
Huesca.
Och vad kan vi säga om dem?
Ner och vände. Lite överraskande att de är tillbaka.
Säger väl någonting om konkurrensen också?
De får det rätt kämpigt även den här säsongen.
Alltså konkurrensen i segundan. Alltså lite vad vi är inne på i Serie B också med Spezia upp och Benevento som går rent. Det är svårt att bedriva fotbollsklubb i andra divisionen i de stora ligorna.
Ja, kolla på Depor som är ner och harva nu i tredje divisionen.
De två givna utmanarna, även fast det kanske kommer sluta med ganska många poäng upp till dem när allting är över, till toppduon Real Madrid och Barcelona, är ju såklart Atletico Madrid och Sevilla, som verkligen gjorde det vi trodde för ett år sedan när du satt här, när vi pratade lite Monchi och Lopetegis revansch, de har hittat varandra och nu gör vi fan det här ihop, vi är bra. Så går de och löser en Champions League-plats, går och vinner Europa League på det och har väl ett väldigt spännande lag på gång.
Ja, alltså om de får behålla alla spelare här nu. Reguilón bort, men har värvat in en ny vänsterback från Sporting, va? Då snackar vi portugisiska Sporting, Acuña. Ingen koll på honom, men de har lagt en del pengar på honom så att han ska in och konkurrera där. Får de behålla resten av backlinjen med Navas, Koundé och Diego Carlos så ser ju det väldigt bra ut. För där någonstans la de ändå stabiliteten och grunden, tycker jag. Och de visade ju upp, till skillnad från tidigare Sevilla-upplagor, en mycket mer stabilare approach. Och stor del av framgången var ju att de faktiskt lyckades ta poäng och vinna på bortaplan och inte läckte som såll. De har ju tidigare varit väldigt så centrerade till att ta sina poäng hemma på Ramon Sanchez Pizjuan.
Jag tycker fan Ever Banega kanske spelade sitt livs fotboll i somras.
Ja, det känns precis som Santi Cazorla gjorde, så känns det lite trist att de redan nu ska säga tack och hej till den absoluta toppfotbollen. Banega, det kändes som att han hade ett VM i sig, eller att Cazorla skulle kunna spela EM nästa år. Oerhört trist att han valde den här vägen.
Var hamnar han?
Det är väl Saudiarabien, va? För Banega i alla fall.
Alltså, fan, det unnar man honom ändå.
Ja, jag tänkte precis säga det. Jag tror du skakar på huvudet och skulle säga någonting negativt. Herregud, jag sa, det är väl inte så att Banega behöver cash. Men
då får jag nog revidera mina egna tankar om Sevilla, känner jag. Eller har de hittat någon slags ersättare till honom? För det är ju inte en spelare som det finns fyra av i en trupp.
Nej, fast ersättaren är ju Ivan Rakitic. Så han är ju redan på plats.
Rakitic är tillbaka,
minst lika bra, tror jag. Och även då
Monchi, han har koll.
Han löser. Och även en favorit som jag vet till dig, Oscar Rodriguez, som de har värvat in permanent faktiskt från Real Madrid. De har väl återköpsklausul såklart.
Fan vad bra han är, Monchi, alltså. Ja.
Men det är också Sevilla, en oerhört intressant spelare.
Fan vad bra han är, så då kan komma till en pissklubb i Italien.
Sen satt han i kostym och mössa i Roma.
Och då menar jag inte att Roma är en pissklubb för att jag på något sätt har andra lagsympatier. Utan jag säger det för att han kom dit när det var kaos med Totti. Det var kaos med Palotta, ja, hela jävla stan var väl en kaos.
Kaos med Spalletti.
Men inte minst, och kaos med Spalletti. Så med det sagt, han kom till en pissklubb. Nu har han helt andra förutsättningar.
Men då Oscar Rodriguez är den otroligt fina spelaren som huserade i Leganés i fjol. Vi kan väl garantera tre kandidater till årets mål därifrån.
Ja, men jag har ingen annan kandidat på bäst i ligan på liggande boll.
Nej.
Han är otrolig frisparksskytt framförallt. Och även då gick in direkt och tog en del fasta här när Spanien spelade Nations League. Så redan där har de ju en del poäng att hämta.
Atletico Madrid då, Diego Simeone trummar vidare med detta bygge som inför i fjol genomgick en generationsväxling. Man släppte några av sina stöttepelare från det senaste decenniet. Man satsade en del ungt, man satsade framförallt väldigt mycket pengar i João Felix. Vad ger du egentligen Atletico Madrids fjolårssäsong för betyg? Man pikar ju när man slår ut regerande mästarna Liverpool i Champions League åttondelsfinalen, men sen så tycker jag att man gör en slät figur mot Leipzig, och i ligan så var det var varken bu eller bä.
Nej, imponerande sommar att de trots, de var väl femma tror jag när det drog igång igen, att de sen med distans ner till Sevilla, och det var ju Getafe som då var med och utmanade, ändå löser en tredje plats på ett ganska konsekvent och säkert vis, tycker jag var imponerande. Men de hade behövt gå i alla fall ett steg längre i Champions League för att kunna kvittera ut mer än godkänt betyg. Nu blev det det blev lite
Vad reagerar du på i truppförändringarna inför i år?
Ja, jag tror inte att de är klara än, för de måste få in en anfallare. Vi får väl se om det blir Diego Costa eller Alvaro Morata som tar dörren ut, för jag tror inte att båda kommer bli kvar. Spekulerats lite kring Edinson Cavani, som det inte verkar bli. Spekulerats lite kring Luis Suarez. Hade kunnat bli en David Villa när han lämnade Barcelona, gick till Atletico. De vann ligan säsongen 2014.
Var vi där?
Jag tror, ja, då var vi där.
Och rökte gräs. Vad fick ni? Vad sa du?
Tappat tråden.
Ja, vad sa
du? Nej, men och jag tror att Luis Suarez hade blivit en perfect match i ett Diego Simeone-styrt lag.
Jag förutsatte nästan att Thomas Partey skulle lämna.
Ja.
Han är kvar.
Han är kvar.
Överskattad.
Överskattad enligt Thomas. Men tycker du att laget är tillräckligt bra för att på allvar utmana?
Om de får in en spelare som garanterar minst 15 mål, så tror jag det. Men inte med Alvaro Morata eller Diego Costa.
Nej. Vad säger du, Thomas? Alltså, jag ser inte Atletico Madrid hota Real Madrid och Barcelona. Vad sa du?
Ja, men tack för ordet.
Ja.
Det är klart de inte kan hota. Det säger sig självt. Däremot så tror jag att de gör en bättre säsong den här säsongen. Jag tror att det kommer vara mer längre. Men i slutändan så har de ingenting med titeln att göra. Alltså det, jag vet inte vad det är. Det är någonting med Atletico Madrid. Jag börjar känna att det, är liksom, det går svagt. Det kommer aldrig gå snabbt neråt.
De har placerat sig på en tillräckligt hög hylla. Exakt. För att även om han skulle lämna så... Mm. Lite som Dortmund någon gång gjorde för ett antal år sedan också, som har på något sätt stabiliserat sig. De kanske inte är riktigt där uppe, men de kommer inte sluta 12 i ligan.
Nej. Så tycker jag att det är fint att Diego Simeone håller på med sin egen lilla Ferguson-tid borta i Madrid. Det var ju så jävla mycket snack om Inter att ta, och han själv kände som att han flörtade en hel del också med den italienska fotbollen.
Ja, både Inter och Lazio har han väl sagt, framförallt Lazio.
Att ja, han pratade öppet träna. Om det, men på något sätt känns det som att han kommer bli kvar i Atletico Madrid tills han blir krum, gråhårig och är liksom 64 bast. Och man tänkte, vad fan hände egentligen med Diego Simeone? Han blev kvar i Atletico Madrid. Och de kommer alltid hålla på att pendla mellan fjärde och andra platsen. Men det blir aldrig mer någon ligatitel, utan det kom där när vi var i Barcelona, du och jag, Adam. Nej, så att jag tror så här, väldigt, väldigt små överraskningar kring Atletico Madrid, men jag tror att Felix kommer ha ett bättre säsong. Alltså, ja, han var skadad lite också. Kom aldrig in i säsongen väl.
Nej, och jag kände när jag liksom såg honom att han många gånger var lite för bra.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
För sitt eget lag. Jag tror att han känt det. Varför skrev jag på för det här laget? Jag vet inte om han hade gjort sin research eller han kanske inte hade så många andra alternativ. De hostade upp ett ganska fett kontrakt till honom också. Men jag menar, när Atletico ska ställa om och han har Alvaro Morata som slår bort varje väggspel, så kan jag tänka mig att vad fan är det
här? Vad är grejen med Alvaro Morata? Jo, det är att han slår bort alla väggspel.
Nej, men så ser man honom nu när han är i Nations League och har Bernardo Silva och Bruno Fernandes runt sig. Alltså, det är en spelare som jag fortfarande tror kommer till att ha världstoppen i ett decennium, men han har ingen lekkamrat liksom, i Atletico Madrid. Han är lite för ensam.
Och de anfallarna som har funkat i Atletico Madrid tidigare, för de har alltid funkat, Falcao, Diego Costa.
Finns ingen nu som har gjort det?
Cavani.
Nej, Cavani har inte varit där.
Nu tänkte jag på Falcao igen.
Torres, Mandzukic, Griezmann.
Ja, Mandzukic funkade ju faktiskt också.
Forlan.
Men de har klarat sig jävligt bra på egen hand lite grann. Sådär. Alltså, de har burit ett anfall på ett sätt som man inte riktigt ser Felix göra.
Men det är väl en bättre väg att gå, att liksom tänka åt andra hållet. Nu har de ju mer byggt ett mer defensivt ramstarkt lag och inte förlita sig på en anfallare om det ska bli en topplacering. Så jag tror att det är rätt väg att gå, men de måste ju få in någon som gör skillnad. Alltså 12 ligamål, Morata får agera hackkyckling här, men alltså han är inte tillräckligt bra för att leda ett lag som liksom offensiv anfallsspets till en ligatitel.
Spelar Falcao fotboll fortfarande?
Ja, han var Galatasaray va, en sväng, men även om han är kvar där eller om han har helt zonat ut nu.
Älskade ju när han skulle ta till VM. Han hade typ 38 dagar på sig att läka ett korsband.
Ja, visst.
Skickades hem till Colombia och man hade tro på det. Kom ihåg Oscar Ortiz. Ja, men Falcao, han kan grejer det. Nu är uppe hos någon häxdoktor.
Man vet ju att när det var en vecka kvar och det började plötsligt voodoo, då visste man att
desperationen
kommer inte gå.
Man tror ju efter Colombias VM, vad var det, 2014? Var det 2014? Ja, det är klart det var. Att James Rodriguez liksom är någon form av husgud där. Det är han ju också, men Falcao säger de ju, ingen rubbar Falcao, han är nummer ett.
Ett lag som verkligen stack ut åt det positiva hållet under fjolårssäsongen, dock kanske lite väl uppskrivna här hemma i Sverige, PGA Alexander Isak, är ju Real Sociedad. Nu har man tappat Martin Ødegaard, tillbaka till Real Madrid, men man hämtade ju under väldigt roliga former, om man nu tycker det är kul när det går lite motigt för Lazio, in David Silva som ersättare. Vad har du för
ersättare
känsla?
Ersättare till Ødegaard.
Ja, verkligen.
Precis. Vad har du för känsla kring Alguacils så hyllade lag?
Nej, men att de kommer vara minst lika bra den här säsongen. Framförallt för att de har ett så ungt lag. Jag menar, Isak snackade vi om. Oyarzabal har varit med rätt länge, men han är 23 tror jag. Alla deras unga spelare, de har ung målvakt i Remiro och deras mittfält med Merino, Subimendi, Subeldi, alla är väldigt unga, spelade i U21 för bara ett par år sedan. Så att de har fått ytterligare ett år till att växa in i Alguacils lagbygge och skaffa sig La Liga rutin, tycker jag signalerar att de går i en positiv
vad heter
riktning.
Vad heter han, mittbacken du älskade, Gustav, nummer 20?
Eller Jön.
Var det? Du älskade honom när vi var på Anoeta.
Ja, tyckte han var så jävla bra.
Ja.
Men jag undrar, kommer det fortsätta med detta eviga hattande Alexander Isak, William José?
Tveksamt. Det beror väl på om han blir kvar. Men blir han kvar så tror jag definitivt att...
William José pratar om.
Ja, exakt. Ja. Ja, men om William José blir kvar, vilket inte är helt säkert. Fönstret stänger väl 5 oktober och det har funnits lite intresse. Nu har han testat positivt för corona, var borta i premiären och så vidare. Men blir han kvar så har ju Isak ingen given startplats. Men jag är helt övertygad om att han kommer vara mer av en ordinarie spelare och starta fler matcher än i fjol. Det är trots allt han de har investerat pengar i och sedermera ska sälja. Jag menar, William José
Han är 30 nu eller?
Ja, alltså det säger sig själv.
Känns som att han borde gå till Cagliari. Mm, känns som en rimlig destination för William José.
Partykompanjon med Nainggolan kanske.
Ja.
Ja, visst. Det är fullt rimlig adress. Jag tycker det ska bli spännande att se Real Sociedad i Europa League. Alltså hur de väljer att vikta laget. De vill ju verkligen åt det där Europaspelet. Och nu har de det. Är det där fokus kommer ligga? Eller blir det någon slags rotation? Och så prioriterar man ligaspelet.
Jag tror de kommer satsa ganska hårt på Europaspelet. Alltså, glädjen när Isak försöker liksom korka upp någon flaska champagne där i omklädningsrummet efter att de löste den där sjätteplatsen, tycker jag ändå säger någonting för en sån klubb att nu lyckades vi med vår stora målsättning och det var att nå Europa, så att, ja, jag tror
det gäller ju alla klubbar som inte är för stora för Europa League, ja. Eller toppklubbarna som kan rotera bort ett gruppspel och ändå gå vidare. Det gäller ju alla. Alltså att komma till en Europa-cup, det är det finaste som finns. För klubben, för supportarna, man kommer ge allt där. Det finns inget annat. Så här, satsa på liga. Vilka satsa på liga? De kommer satsa på Europa när de väl är där.
Vad har du, Thomas, för förväntningar på Alexander Isak?
Jag har jävligt stora förväntningar på Alexander Isak. Alltså jag förväntar mig att han tar ytterligare utvecklingssteg. Jag förväntar mig att han startar mycket mer som Adam är inne på. Men vi ska också komma ihåg att nu finns det ett Europa också. Det finns. Jag kopplade Rey förra året då var ju bara. Men nu är det alltså på tre fronter som de tidvis i alla fall, eller periodvis under säsongen ska
träna. Han kommer minst starta en match i veckan.
Exakt, men att det då är också matchen som man fokuserar på. Och det ska bli jävligt kul att se honom i Europa, måste jag säga. Att spela de här Europa League-matcherna. Och det har han verkligen förtjänat. Men lite mer jämnhet förväntar jag mig från honom.
Bear in mind att Real Sociedad alltså ska spela en cupfinal också mot Bilbao. Är den fastslagen till när?
December. Får Ödegård spela då? Eller?
Ja, det undrar man ju.
Nej, det får han ju såklart inte, men det måste vara märkligt för hans del, ja, på något sätt. Som var så, ja,
man ska ha medaljen
stark.
Ska ju till honom.
Ja, ja. Alltså, det är ju självklart. Men inget officiellt datum, men de vill ju spela med publik, så det blir 2021 någon gång.
Håller du med Thomas?
Vad sa du? 2021 någon gång?
Ja.
Jaha.
Håller du med Thomas i hans förväntningar på Isak, eller har du några andra?
Nej, jag är helt enig, och även nu kanske inte bara ska centrera till ligaspel, för jag tror också såklart att de kommer satsa hårt på Europa, och där kommer han nog kanske starta ännu mer, men 15 ligamål är väl inte helt omöjligt att han når upp till.
Vad gjorde han förra säsongen?
Nio landade
han. Ja, men han hade ingen bra efter coronaform heller.
Nej.
Det flög inte riktigt. Han var ju sitt, så jävla tråkigt, var ju sitt livsform i matchen mot Real Madrid och sen i derbyt då, basderbyt, ja, på Anoeta.
Ja.
Och så kom corona, och sen efter det, många spelare som inte riktigt kunde nå upp till sin normala standard liksom.
Jag tänker så här avslutningsvis att jag ställer lite enkla frågor kring säsongen som stundar, så får du hålla lite kort, för att vi har varit igång här i över en timme snart. Getafe och Bordalas, är det slut nu?
Det tror jag. Ska jag genomgå någon generationsväxling där, värvat en del ungt, det är väl spännande, men nej, det blir inget utmanande om Europaspel, tror jag inte.
Unai Emery och Villarreal. Hur högt kan det flygas?
Alltså, överlägset bästa fönstret som något lag har gjort. De har lagt 25 miljoner euro och fått in Parejo, Coquelin, Takekubo, den här spännande japanen då, som lånat in från Real Madrid. Och nu senast idag, när vi spelar in det här, Estupinian. Jag vet inte om ni har koll på honom. Han var i Osasuna i fjol. Men
var han också i Guingamp för några år sedan, eller?
Han är från Watford, va? Eller ägd av Watford, men Osasuna i fjol. Och är en av ligans bästa vänsterbackar. Framförallt så kommer han ju in på en position där de verkligen behövt förstärka också. Så att Villarreals lag ser ju...
Och Moreno är kvar. Och
Moreno är kvar, och de har Paco Alcacer.
Stora breaket för Chukwueze i år.
Ja, om han får det stora breaket så ser det ju väldigt bra ut med han och Takekubo på varsin flank då med dem där fram. Så att nej, Villarreal, alltså, de skulle vara minst lika bra som förra säsongen, och då slutade de ju fem ändå. Så att det är också ganska mycket press på dem.
Kommer Celta Vigo få ordning på grejerna, eller kommer vi räkna med dem i botten i år igen?
Nej, svårt att se att de ska vara i botten, men mest för att de andra är så dåliga som är där nere. De måste i alla fall stabilisera sig som ett mittenlag.
Spelar John Guidetti i ligafotboll i år?
Tveksamt.
Ja. Ja, det förstår jag att du alltså jag
har inte nått sådana uppgifter, det hade vi alla nått av i så fall. Men...
Nej, men han satt på bänken i första matchen och släppte in ett sent mål, så det var inte så att de hade möjlighet att kasta in honom i underläge i den matchen. Så att, jag menar, han är på bänken där, så att, det är klart att han kan göra någon La Liga-match. Men fortsätter det ytterligare några matcher, då tror jag att han kommer... likt i januari försöka se en möjlig exit för att få spela fotboll, annars är väl EM-biljetten allt mer längre bort.
Kommer Joaquin skriva på ett nytt kontrakt för Real Betis?
Jag hoppas det.
Jag hoppas inte det. Nu är det över, Joaquin. Spela ut det här kontraktet.
Vad är officiellt sagt?
Om man får avsluta på ett fullsatt Benito Villamarin. För annars så kommer han ju göra så många spelare att de vill inte lägga av utan publik. Och det hade jag fan förstått.
Athletic Bilbao, uppåt eller neråt?
Noll spänd och noll inte, alltså, det har inte hänt någonting.
Same, same.
Det känns verkligen som en axelryckning.
Ja.
Och Bilbao,
och även om Javi Martinez kommer in så här,
kommer hitta kanske någon bask med liksom, eller någon person med rötter i Basken från 200 efter Kristus i Kanada och så kommer man ta in den spelaren. Det kommer vara helt okej faktiskt, men inte succé. Man vet
att Kanada har ju en fransk region, så
men såklart.
Athletic Bilbao kommer ju alltså så här, de kommer puttra på liga 11 och så kommer de sälja in Jackie Williams.
Ja.
Och så har de cashen tryggade för ytterligare 4 år.
Cashen har de har ju hur mycket pengar som helst. De hade ju kunnat värva någon, men det finns väl inga spelare som dels kanske vill gå dit om de inte har någon uppenbar koppling dit.
Ge oss 3 spelare att följa lite extra under den här säsongen.
Ander Barenicea i Real Sociedad, Alexander Isaks kompis där fram,
ytteranfallare,
ja, absolut, det hör man ju på namnet.
Ja.
Oerhört bra, alltså, teknisk svårfångad lirare som har många pratat om honom väldigt länge, men nu tror jag att han kommer, trots konkurrensen med Silva och Yarzabal, Januzaj, så tror jag att han mer och mer kommer bli en startspelare. Det är, ja, håll ögonen på honom.
Mm. Några andra?
Vi nämnde oss, en spelare som vi inte har nämnt då, apropå Valencia, är väl Kang In Lee, sydkoreansk spelare, 19 år, offensiv fältare, som det har ju varit ändå ganska trångt på de offensiva positionerna. Nu kommer han få chansen där med Gonzalo Guedes och company. Väldigt fin vänsterfotad lirare som jag tror kan få sitt genombrott. 2 assist i premiären också.
Och någon till, eller ska vi nöja oss där?
Nej, men alltså, håll lite ögonen på Oscar Rodriguez, för han kommer smälla in en 4-5 bollar den här säsongen som du var inne på, kommer vara uppe och kandidera som årets mål. Det ska bli kul att se honom i ett liksom, spelförande bättre lag också. Det ska bli skoj.
Hur låter det när det är Sevilla derby och du välkomnar de svenska tittarna till C More? Vad säger man då?
Då säger man buenas noches och välkomna till Ramon Sanchez Pizjuan.
Fina Ramon, Gusten. Ja. Sista frågan alltså vi har. När badar vi i Biscayabukten?
Ja, när du vill. Jag väntar på att bli tillfrågad. På
att klara går. Då har jag alltså 2 resor. Jag ska ner och se Elche med Patrik Mörk. Jag ska bada i Biscayabukten med Pinitoro.
Ja. Biscayabukten, och det är då uppe vid Basken vi snackar. Det,
du, Pinitoro och Patrik Mörk i en naken badsrumba.
Först ska vi på Liberty Kitchen.
Ja. Nu kanske ni som sitter och lyssnar på det här tänker... Fan vad surt att ni bjöd in Pinitoro efter att säsongen hade kommit igång. Således så blir det ingen långtidstrippel borta hos Betsson. Vad säger vi till dem, Thomas?
App, app, app.
Det där löser vi såklart ändå. Under godbitar och boostade odds på Betsson så finns Pintorps långtidare. Och den lyder som följer. João Felix över 11,5 mål. Det är ett par bollar mer än i fjol. Men vi hoppas väl också att han är betydligt mer fit for fight den här säsongen.
Ja, många kanske höjer på ögonbrynen. Vadå, 12 mål? Det är inte så mycket. Men han gjorde bara hälften förra säsongen. Men jag spår i alla fall att han lite liksom Antoine Griezmanns första säsong i Atletico blev utbytt mycket. Det tar tag att liksom akklimatisera sig till Diego Simeone. Nu kommer han bära den där offensiven och 12 mål ska han väl pytsa.
Andra benet i denna trippel är att Eibar åker ur. Det lät på dig som att nykomlingarna kommer vara där och hugga på nedflyttningsplatserna också. Men varför dömer du ut Eibar?
De har tappat sin självklara poängspelare Orellana de senaste säsongerna och ett par andra av sina mest rutinerade spelare och inte fått in så mycket. Någon gång får det fan vara nog. Alltså det är overkligt att de har klarat sig kvar så här länge. Det är magkänsla, men också att de har tappat ett par tre nyckelspelare som gör att jag tror att det är tack och hej nu för Eibar.
Slutligen så tror du att Valencia tar över 53,5 poäng. Det är alltså fler än förra säsongen. Då stannade man på 53. Således så tror du alltså att trots denna högdramatiska och kaosartade sommar så har Valencia en bra säsong att gå till mötes.
Ja, men framförallt för att förra säsongen var ju dels fiaskoartad sett till spelarmaterial och sett till hur många poäng man tog. Men då hade man också ett Champions League-spel som man gick vidare från gruppen, satsade väldigt hårt på det. Nu har man Xavi Gracia in, mycket sämre spelarmaterial, men också ganska många unga spelare som jag tror kommer ta chansen. Och har man bara ligan att fokusera på, jag tror att Valencia kanske inte tabellmässigt placerar sig så mycket högre upp, men jag tror att man tar fler än 53 poäng, för det ska historiskt inte alls vara några konstigheter för Valencia.
12 gånger pengarna får man på den här långtiden, Thomas. Vi ryggar.
Skojar du? Jag ryggar allt som Adam säger.
Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda för att spela, och upplever ni att ni har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen. Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Är så snälla att ni erbjuder långtidsmarknader även fast säsongen är igångkickad.
Stort tack.
Med det sagt, Pinitoro, har vi glömt någonting eller är det bara att göra sin lilla macka, slå in den i plast och bänka sig framför tvn?
Glöm
och
inte nötterna heller.
Käka La Liga i 38 omgångar.
Ja, det är det jag kommer göra i alla fall på Ingmar Bergmans gata eller på Tegeluddsvägen. Det är lite oklart vart vi sitter och kommenterar, men det blir väldigt komprimerat och det ska bli sjukt kul.
Vad har vi för match i helgen som man hör dig?
Real Sociedad, Real Madrid blir min huvudmatch i helgen.
Mäktigt.
Ja.
Och du kommer ju dessutom figurera en hel del i Fotbollssöndag Europa som jag programleder.
Mm. Kul.
Det ska bli ruskigt jävla roligt.
Ja.
Härligt.
Det är bara haka på oss borta på Simor. Oss hör ni igen nästa vecka, Thomas.
Jajamän.
Då är det måndags. Toto sprängfyllt som vanligt.
Ja, det kommer vara sprängfyllt. Det kommer hämta massa grejer. Vi har Real Sociedad, Real Madrid tar ner. Vi pratar inte mycket om den första spanska omgången. Vi kommer säkerligen prata lite mer om den på måndag. Och sen, ser jag startar. Vi har Premier League fullt igång.
Mm. Vi får dessutom nytt besök nästa
vecka. Ja, det får vi också. Olof Lund kommer igen.
Den bokaktuelle Olof Lund.
Ja, jag tror du skulle säga känd från alla mot alla.
Ja, det är han också.
Ja, det är han också.
Thomas, har du något mer på hjärtat eller ska vi börja stänga ner?
Jag tycker att vi stänger ner för nu. Det har varit en händelserik vecka. Det har varit en intensiv vecka. Nu är det mycket fotboll igen. Det är underbart att hösten är här. Eller hur, Adam?
Absolut.
Vill du avsluta med någon låt?
Europe Superstitious 2.35 in, så blir Kimpa oerhört nöjd. Det vill jag att han går in exakt där.
Gana rock Kimpa.
Bra, då säger vi så. Vi hörs snart igen. Trevlig helg och allt det där. Ciao tutti.
Ciao.